I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå kära lyssnare och välkomna till Mina värsta gig, podden där vi går igenom giggen som har varit lite sämre än alla andra. Jag står just nu utanför porten hos Sandra Ilar och väntar på att bli insläppt. Hon har ingen kod, det är väl typiskt det. Så vi får väl hålla sällskap tills hon kommer. Nu ser jag henne komma vid porten här. Hon har en fin vit klänning på sig och ser glad ut. Hallå Sandra! Ja, det har jag. Jag håller på att spela in en på så här lite innan. Ja, jag brukar göra det när man hör mig gå i trappuppgångarna. Och så får man höra mig flåsa och ha mig. Men nu kan vi spela in den ihop. Ska vi åka hiss?
Det ska vi.
Ja, vad härligt.
Så långt,
ja, men jag tänkte, ska vi fånga den här pinsamma tystnaden i en hiss?
Ja, det känns ju väldigt real.
Nej, men jag brukar göra det och passa på att göra lite reklam då, så här innan. Så är det någonting du vill göra reklam för?
Jag har börjat göra en sån här Ilars podd-dagbok, så jag släpper en liten podd varje dag.
Okej.
Okay. Och den är också väldigt real.
Ja.
Det är att man får ett litet klipp varje dag där jag pratar bara om min vardag.
Aha. Inget annat du vill göra reklam för?
Jag är med i den här Jesper Röndahl-roasten den 12 maj.
12 maj. Yes.
Nere i Malmö.
Oh, fan vad kul. Vet du, då kör vi igång podden och nu ska ni få höra vad Sandra Ilar har på sin taco.
På min taco har jag ingenting. För jag har bara ätit tacos en gång tror jag. Max två.
Vänta, va?
Ja.
Varför då?
Ja, för att jag åt det när jag var liten, när det var så här, taco hade just kommit till Sverige. Det var jätteinne. Och alla åt dem med hårda skal. Jag tror inte ens mjuka skal knappt hade kommit.
Men vet du, hur länge sedan är det här? Ja. Är du 50?
Nej, men vad kan jag ha varit? 10 år eller?
Uh-huh. Ja, det kanske
det var kanske bara att det var då det blev jätteinne i min familj. Jag vet inte. Det kändes som att det skulle vara taco.
Men hur kan du bara äta tacos en gång?
Men för att då när jag åt det när jag var ganska liten, jag var i Alunda hos mina släktingar, då blev jag jättemagsjuk. Så jag har inte fixat att äta det sedan dess. Så varje gång min familj ska äta tacos under hela min uppväxt, så har de bara fått göra det när jag inte är hemma. För att det inte ens står ut med lukten.
Men vadå, är det den här klassiska taco-kryddoften?
Ja, och de här gula skalen. Jag mår fan illa när jag tänker på dem.
Men hur har,
så du har så gått lite till... sådana klost på och smält och grönsaker.
Men det är ju helt otroligt. Du är den första jag träffar som inte äter tacos.
Ja, jag tror också det. För alla verkar älska.
Men har du liksom så här ställt till det för dig i ditt liv någon gång att du inte äter tacos?
Ja, så där, när jag skulle på kalas när jag var liten. Och så skulle de bjuda på tacos. För jag tror att det var jättetrendigt. Alla skulle ha tacos. Så då började jag alltid ta med mig egen mat. Så jag hade typ med mig en sån maxbox. Med sån egen hamburgare och pommes frites.
Men vadå, men om du,
och så kom jag ofta lite senare för att det inte skulle lukta. Så skulle jag sitta själv och äta efter alla. Men jag minns att jag hade, så här, alltså jag hade väldigt lätt att bli äcklad när jag var liten också. Som det var en tjej när vi åt i matsalen, det var i första klass. Hon hade jättemycket smör på mackan. Så då gick jag ut och började kräkas. Och sen så skickade läraren ut mig för att jag klagade på henne.
Nej,
så tyckte hon att det var jag som hade issues. Så fick inte jag vara i matsalen. Så det var jätte... Och någon sån här kalas jag hade när jag var ännu mindre, så var det en pojke som hade kaka runt munnen. Så då började det också kräkas. Och jag hade fått
någon så här, får du den här ninjaspian att du börjar bara kaskadspy, eller känner du så här, nu blir jag äcklad och så springer du?
Ja, att jag satt som och byggde upp, jag försökte hålla den ner och till slut kunde jag inte hålla mig. Och så kräktes jag med någon ring jag hade fått i min så här kalaspresent.
När var det senast du spydde för att du blev äcklad av någon som åt eller hade något runt munnen?
Men jag är väldigt, jag tycker inte om att äta bland folk egentligen. Det är väldigt sällan jag gör det, så jag går på restaurang eller något, för jag blir lite äcklad av andra som äter, så jag gillar verkligen att äta själv. Så jag har fortfarande kvar det där. Så det händer nog ganska ofta. Alltså jag tycker det är bara äckligt någon som äter en banan på tunnelbanan. För då börjar jag tänka att det är så mycket bakterier i omlopp. Jag har vissa issues. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Sandra Ilar.
Hallå.
Tack för att jag får komma hem till ditt hem.
Trevligt att du kommer förbi.
Ja, sånt här kanske man inte ska säga då innan, men det här är faktiskt andra gången vi försöker spela in den här podden.
Ja, exakt. För jag tror vi spelade in redan i september någon gång.
Precis. Precis när jag hade släppt den här podden så lyckades jag ju få tag på dig. Du var ute och turnerade med Messiah Hallberg.
Exakt.
Och vi satt, du hade precis kört.
Exakt, alltså satt vi i logen medan Messiah körde.
Så jag liksom hade lyckats fånga dig i gig-mode. Då du gjorde ett bra gig och så spelade vi in ett jättebra avsnitt. Och så självklart så försvann ju allting.
Exakt, väldigt tråkigt.
Ja, och det är den enda gången det har hänt mig och den här podden. Och det kan ju vara värt att notera då, eftersom den handlar om misslyckande.
Ja, exakt. Man ska alltid erkänna sina misslyckanden. Mm. Då framstår man som sympatisk tydligen.
Gör man det?
Ja, och lite... Och lite som en loser. Men det är kanske sympatiskt att vara det.
Ja.
Men ja, exakt. Men det är lite skönt nu, för nu har det gått så länge. För vi sa nu innan att vi båda har glömt lite det vi sa.
Så det känns ju, det känns tryggt. Och jag tror att jag tycker själv att podden har blivit bättre. Så det kanske var ett tecken från någonting någonstans att vi skulle inte spela in det avsnittet.
Så kan det ha varit. Sen så har vi också haft så svårt att få ihop det. Jag har känt mig som en sån douche.
Har du det?
För att men jag får dåligt samvete när jag skjuter upp saker.
Ja, men där är det ju liksom, om man tänker mot varandra, det här, för jag känner mig som en jävla vider som bara tjatar och tjatar.
Okej, okay.
Men vem är värst? Är det du som ställer in eller jag som fortsätter tjata? För du, och en vinkel kan det ju vara att jag borde fatta vinkeln. Va? Hon vill inte.
Ja, det är lite tjatsex vi behöver.
Nu har jag tjatat mig upp i din lägenhet.
Jag skrev väl att efter SVT är slut så kan vi spela in.
Ja. Men nu har det då gått 6 månader och du har hunnit göra... Det har hunnit hända ändå rätt mycket under den tiden. För då turnerade du som förkomiker till Messiah. Och nu har du varit ute på vägarna med din egen show.
Ja, just det.
Och du har gjort ett intensivt arbete med SVT Svenska Nyheter. Det är ju fantastiskt.
Ja, det har varit skoj. Ja.
Men har du hunnit göra några dåliga gig på vägen?
Jo.
Eller har det bara varit så här, nu bara går det mot toppen liksom?
Alltså ens egna shower skulle jag vilja säga att alla var helt underbart fantastiska. Det är första gången när den här känslan när publiken är där för att se en. Alltså de vet, de har koll på, alltså hela publiken på vad jag gör och kommer för att se mig. Vilket var väldigt, för jag har alltid åkt runt som förkomiker. Jag tror jag har värmt upp för Messiah, Martin Sonneby, K. Svensson, Aron Flam, du vet. Alla rötäck. Nej, men då är de som alltid, då är man ju alltid så här lite så någonting innan.
Du märker skillnaden då att när du går upp inför den publiken att du kan i princip säga vad som helst och få skratt.
Ja, exakt. Ja. Så det har varit helt underbart och väldigt sjuk känsla att folk kommer få se en. Vilket är helt underbart och jätteroliga kvällar. Så det, jag tror det är svårt att bomba på sin egen show. Alltså allting har varit jättebra. Ja, men sen har jag ju gjort såna här små skitgig också, du vet, så här, för att testa nya skämt eller vad det.
Men vi backar bandet lite innan dess. För det här är nu, det här är våren 2018. När började du hålla på med detta?
Det var 2008.
Så det är 10 år?
Ja, men jag har kört typ hälften. Mm-hmm. För jag flyttade ner från Luleå för att jag skulle börja med stand-up. Mm. Och så tog jag reda på att man kunde gå till Big Ben och så började jag få tid där. Så
men varför ville du alltså känna... Vad hände i Luleå så du bara, nej, nu ska jag åka ner till Stockholm och satsa på stand-up?
Det var någonting med att jag tyckte att livet var meningslöst. Så tänkte jag, vad fan kan man göra som ger? Ja, men det enda man kan göra väl skämta om det. Mm. Jag tror jag hade läst lite för mycket Nietzsche och Kierkegaard. Det är typ deras filosofi. Mm. Att när allt är helvete så är bara garva åt det. Och att det var så här, att det var det enda jag gick igång på lite. Och jag har alltid kollat mycket så här, comedy. Alltså amerikansk framförallt. Serier och stand-up. Och gillat humor på olika sätt. Så då stack jag bara ner och så kändes det jävligt självklart på något sätt.
Att men kände du liksom så här, det här är någon, var du en rolig person på det sättet att du kände så här, det här är någonting jag kan klara av?
Ja, men jag var rolig bland folk. Så är jag än idag, att jag är rolig när jag är bekväm.
Mm.
Men jag är också ganska blyg samtidigt. Mm. Så om jag är med folk som jag så här, inte riktigt klickar med eller känner mig lite... så här, obekväm.
Mm.
Då är jag jättetråkig.
Lite som du stod i hissen där ute.
Ja, exakt. Och att jag kan bli men nästan lite så här högljutt om det är stimmigt och blir så autistisk. Så då kan inte jag göra någonting. För till exempel så var jag gjorde den här uppe sitta kvällen av AMK.
Mm.
Och då var det så oerhört mycket folk och saker som händer överallt. Och då blir jag så här apatisk.
Sitter
jag
bara tyst prata. Liksom.
Ja, och jag har ju någon så här autiststörning. Men då kan jag inte få ut någonting. Så det är bara världens tråkigaste att bara sitta i ett hörn och typ vagga.
Men inte när du står på scenen och liksom kan stå
nej,
själv.
Nej, exakt.
För då är det ju allt annat än tyst.
Ja, exakt. Då är jag väldigt högljudd.
Uh-huh.
Det är väl någon slags kompensation för att det är tyst annars.
Men ibland säger man, här ligger en hund begraven. När något är skumt och inte stämmer. Förutom om man är nekrofil så att ligga med djur. Då säger man, här ligger en hund begraven. Balla, balla, balla! Nu är det igång! Nu blir jag åka av! Ride till you die! Etc. Jag gick häromdagen förbi en tiggare som satt med skylt där det stod, hjälp mig, jag har 7 barn! Så jag gav honom kondomer! Så går det när man är en hora! Tut, nu kör vi!
Men också för... Men då har jag kontrollerat, jag vet vad jag ska säga. För det, jag tror Babben som sa att många som kör stand-up är ganska socialt obekväma.
Mm-hmm.
Att man är lite rädd för sociala situationer och är lite så här social fobi. För att just på stand-up-scenen har du planerat ungefär hur mötet ska gå till.
Mm.
Du har sett total kontroll. Det kan alltid vara någon häcklare som gör något oväntat. Men det är ändå du som har bestämt vad som ska sägas. Du kan prata om ämnen som bara du tycker är intressant. Du slipper så här små prata om jobb och väder och sånt där.
Man kan gå direkt in på fula ord om man
ja,
vill.
Exakt,
det liksom.
Exakt. Så där har man lite kontroll över hela situationen på
men
ett annat sätt.
Hur var det i början då när du kom ner och började köra?
Men det var, jag minns att jag tror första kriget gick helt okej. Okay. Det var ingen så här total rivning eller total bombning. Mm. Utan så här, ja men okej.
Okay.
Några så här skratt här och där. Och jag minns att jag så här körde på och det var väl någon gång man tog bomba också. Det gör man ju alltid i början och helt så här naturligt.
Mm.
Men jag minns att jag tänkte hela tiden att jag vet att jag inte vet hur det här är. Funkar nu, men jag vet att jag ska ta reda på.
Men du mår inte så dåligt över det då? Liksom så här att,
nej, jag var ganska medveten om att jag var ny. Mm. Och att det är därför det går dåligt. Du vet så.
Ja. Fan vad skönt, för då slipper man ju liksom den här att bara, jag är sämst i världen och ingen tycker om mig. Så man kan ändå liksom så här, jag vet att det här är en trappa jag ska gå upp för. Liksom.
Jag tror aldrig jag hade en tanke på att inte köra.
Mm.
Alltså jag visste att jag skulle hålla på med det på något sätt.
Men då liksom eftersom du flyttade ner för det så liksom började du köra direkt och supermycket då? Eller hur var det första tiden?
Ja, men det gick ganska bra att man fick börja köra oslipat och rådom väldigt fort.
Mm.
Det är ju, ja. Och sen, de gjorde något stort reportage i DN och sådär. Jag fick göra lite så här Petra Humor-himlen-inslag och så. Så det gick ändå bra, men jag var så här... Jag var ju jävligt ung och så har jag alltid velat studera och plugga. Så jag stängde in mig på universitetet efter ett tag. För jag kände också så här att jag inte ville bli känd.
Mm-hmm. Men kände du att det, liksom så här, det gick rätt snabbt i början?
Ja, exakt. Det gick som att jag kände att jag ville göra något annat innan också.
Mm.
För att jag inte kände mig mogen eller smart nog. Eller, men också bara att jag alltid har velat plugga. Så tänkte jag, men jag vill inte göra det när jag blir gammal.
Mm.
Så då bara slutade jag med all stand-up.
Mm-hmm.
Fast när det gick helt okej och bara stängde in mig på universitetet i 4-5 år ungefär. Oj. Och plugga asmycket.
Men hur var det, alltså var det, men att du slutade liksom helt med det? Uh-huh. Men jag var det för att du bara ville göra en sak i taget, eller var det liksom så här, nu backar jag, eller?
Nej, ja, för att jag är jättedålig på att göra flera saker samtidigt. Uh-huh. Jag hatar att göra saker halvdant. Så när jag gör något måste jag alltid gå in 100%. Så jag pluggade ju så att 250% och tog 3 olika examen och åkte till Cambridge.
Hej då.
Vet, jag gjorde inte mycket annat. Jag träffade knappt folk.
Shit. Men hur liksom så här, vad kände du liksom då att man började sakna stand-upen, eller var det liksom så här?
Jo, däremot, för jag hade någon sån här, det kan jag fortfarande ha lite konflikten, för min pappa är forskare och jättemycket av min släkt är forskare. Mm. Så där, att jag har velat vara lite sugen på att ge mig in i det också. Mm. Så jag har alltid haft såna här konflikter om vad jag vill. Men däremot slutet av min master så var det som att, men forskarvärlden är ganska långsam. Även om det är ganska likt stand-up, att det handlar om mycket tänkande och skrivande, försöka hitta formuleringar och sådär när du skriver forskningsverk och så. Men att allting går så, det ska igenom så många instanser, varje rapport är jättemycket tid.
Och det är inte speciellt kul.
Alltså, nej, exakt. Man når inte alls ut till lika mycket folk. Det är inte lika många som läser de här avhandlingarna. Det är ingen som gör det i princip. Och fördelen med stand-upen också, förutom att man når ut till folk på ett mycket bättre sätt, är ju också att om jag kommer på något på morgonen så kan jag köra det på kvällen och få ut det.
Det är sant.
Vilket är underbart.
Ja. Men,
saknade jag också lite kicken från att vara där. För det var också så att jag har aldrig pluggat för att ha ett jobb.
Nej.
Aldrig, utan jag ville bara bilda mig och veta hur saker funkar i princip. Så jag hade som aldrig en tanke på att när jag väl blir klar att jag ska börja yrkesarbeta. Så därför var det också på sista året att ja, men nu börjar jag gigga lite, få igång det och sådär.
Mm.
Så när jag var klar med mastern kunde jag bara gå över till stand-up.
Men kände du inte liksom att det låg mot varandra, så här, nu kan jag faktiskt ta den här utbildningen vidare eller satsa på stand-upen, eller var det självklart då liksom, så här, nu är jag klar med utbildningen, då släpper jag det?
Ja, men det var lite avvägning, men jag hann få igång alltså stand-upen så pass att jag kunde leva på det när jag var klar typ. Och det kändes 1000 gånger roligare än
men kan du få ryck nu snart, tror du, och bara så här, nej, nu ska jag ta tag i det här och så slutar
jag
med stand-upen.
Jag blir lite sådär att jag vill plötsligt bara stänga in mig på universitetet igen och sitta på något rum och bara skriva.
Du kan ju vara liksom så här super skitso i framtiden nu, liksom så här, bara köra två världar, alltså här, bara, nu ska jag 3 år stand up och sen 3 år något annat.
Ja, men jag tror jag går ganska mycket på vad jag tycker är kul.
Mm.
Så just nu tycker jag stand up är roligare än forskarvärlden.
Mm.
Så då kör jag det, men sen om jag någon annan då skulle tycka något annat. För jag tycker inte om att tänka att jag måste göra det för alltid.
Nej.
Utan att man kan ha så mycket olika karriärer under ett liv.
Och du har ju ganska bra skyddsnät där med dina utbildningar.
Ja, det är också skönt att ha. Ja.
Jag har ju några standardfrågor i denna podcast som du nu ska få svara på. Hur känns det?
Det känns bra.
Då är min första fråga är: värsta ögonblick hittills i din karriär?
Jag vet, det jobbar alltid när man inte får vara med på saker som jag vill vara med på. Du vet, sånt att eftersom, vet, när man är komiker så är det som att man konkurrerar med alla på något sätt.
Mm.
Och när man får, någon åker på något roligt jobb som inte jag får vara med på, eller att man inte blir utvald till. Men jag kommer inte ihåg just något exakt ögonblick på det sättet.
Men har du något sånt exempel, till exempel då när du kände att det här ville jag följa med på men som jag inte fick?
Jag har någon sån här grej att jag hade velat göra parlamentet för att jag skulle tycka det var skoj. Men det är aldrig så att det var en ögonblick när jag bara sa nej, fan.
Så det är mer liksom den här...
Att jag går och så vill lite.
Har du försökt det?
Nej, jag har inte frågat nu.
Men då kanske det är som grejen du måste fråga.
Ja, jag vet. Men jag vet, Schiffert har sagt att jag borde höra av mig, men jag är så... Jag vågar inte riktigt.
För du inte vill ha det här nejet, eller?
Ja, exakt. Jag hatar det. Det är mycket lättare att sälja in en kollega. Du vet, ringa och säga så här, fan, ni måste boka Elinor Svensson för hon är så jävla rolig. Det kan jag göra lätt som helst. Ja. Men att ringa åt mig själv är plissjobb.
Men kan du inte ringa in och låtsas vara någon annan? Och pitcha in dig själv. Har ni hört Sandra?
Ska bli min mamma ringa.
Nej, men så det har inte funnits någon period liksom där det bara nej.
Nej, men det kanske är för att det ändå har rullat på rätt okej. Hittills. För just det där, jag är ganska rädd för att bli missunnsam eller avundsjuk. För det är så jobbig känsla. För jag tror att man måste inse också att alla jobb, även om man är komiker, så är man olika typer av komiker som man kanske inte passar för alla jobb. Så det är ganska skönt att kunna tänka att den där personen passar nog bättre på det.
Ja, för det tyckte jag var så himla intressant nu när vi, för här för någon vecka sedan så var det sådana auditions till Släng dig i brunnen på Skala teatern. Och då är det så himla kul att se, för här
fan
är
vad då... jobbigt du måste ha varit med på den.
Ja, men jag var inte med då men några andra vänner som var det. Och det är det som alla komiker sitter där och är ju liksom kompisar. Men man vet att man slåss om typ två platser här. Och det liksom blir aldrig tydligare att det faktiskt man är konkurrenter.
Ja, nej men ändå. Verkligen.
Och det är ju så här...
Men också, jag pratade med några komiker som inte ens fick vara med på testkvällen och är lite ledsna för det.
Ja.
Så att det blir så personligt när man är sin egen produkt och varumärke på något sätt.
Mm.
Det kanske är lättare om man ska hålla på och sälja glasögon eller någonting. Men när man säljer det man själv håller på med så blir det så personligt när man får en motgång. Också.
Ja. Man är liksom... Man är inte tillräckligt.
Nej, för det är ju så där att av alla är som ensamma och också tävlar mot varann.
Mm.
Samtidigt som man ska försöka hitta gemenskap.
Nästa fråga är: har du någonsin funderat på att sluta? Och det har ju varit lite varit inne på.
Ja, men det har jag. Men jag har nog någon sån här... Jag skulle inte tycka det var så jobbigt att sluta. Heller, alltså jag tycker om den här att man gör saker seriöst, men att det också samtidigt är helt jävla skitsamma.
Men när du slutade då och började plugga, kände du då liksom, kom jag, att du skulle komma tillbaka?
Nej, jag tror inte jag trodde det i början. Nej. Riktigt. Jag visste faktiskt inte. Mina föräldrar blev besvikna typ att jag började plugga.
Jaha.
Ja, vilket är jättekonstigt.
Vadå, de var inte att du ville inte att du skulle?
Nej, men jag tror att det är just för att resten av familjen gör så och att de gillar att jag gjorde något annat. Typ.
Blev de glada när du började igen?
Ja, det blev hon. Eller mamma och pappa. Men också sen så... Ja, för det är det där att... Har du sett den här The Comedian, Seinfeld-dokumentären?
Nej.
Nej, okej. Men då är det en kille som är med där, som är så här lite rookie-komiker och inte känd alls. Och han är så jävla på liv och död med stand-upen. Att det nästan ser smärtsamt ut.
Mm.
Och han blir inte bra av det. Du vet så att, för det är som så här, även om du... Jag är ju alltid mitt bästa att förbereda och jobba hårt.
Mm.
Men jag vill också känna att jag samtidigt bara kan vända mig om och bara säga fuck it. Du vet att allting inte är... Att jag ska kunna garva åt det också.
Ja, men för det där tycker jag är så olika med olika komiker jag har pratat med. För vissa är ju liksom så här, om man inte tar det 100% seriöst så kommer man aldrig bli bra.
Ja, fast man kan ju ta det seriöst fast när man samtidigt också, om det skulle fucka sig så är det så här, bara, det är inte hela världen.
Mm. Hur hanterar du misslyckanden?
Ja, men jag blir ofta förbannad, tror jag. Det är min go-to.
På vilket sätt
att jag
förbannad?
Blir arg. Ja, men...
Kastar du stolar eller är du en suris?
Ja, jag,
eller?
Jag slog sönder väldigt mycket saker hemma när jag var tonåring.
Okej.
Okay. Jag speglar och grejer för att jag kan bli så jävla förbannad. Jag har nog lite angry issues.
Men har du gjort det även i vuxen ålder då?
Ja, det är gärna att jag ska slå och sparka för något när jag blir arg.
Har du slagit sönder någonting efter en gig någon gång?
Jag minns inte. Men nej, det är nog mer att jag... Alltså, jag ändrar den där spärren att jag inte gör det riktigt bland folk. Oftast i alla fall. Men jag blir, det är min, alltså jag blir inte ledsen, utan jag blir oftast arg.
Mm. Men hur länge är du arg då?
Ja, men kanske den dagen i alla fall.
En god natt sömn, sen är det lugnt.
Exakt. Ja, men det är ju som mig själv jag blir förbannad på.
Mm.
Men jag tänker att jag blir så arg så jag måste få det ur kroppen. Därför måste jag slå på något.
Sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Ja, men det är nog att jag är ganska, men så här, lite blyg och tvivlande alltid.
Mm.
Alltså det är en fördel att vara så, för jag blir alltid ett, för jag är lite så arbetsnarkoman, jobbar alltid stenhårt, ska alltid ge mig typ så här bästa A-student hela tiden. Så att pusha mig verkligen, för att jag tänker att det annars ska gå åt helvete.
Mm.
För jag litar inte på mig själv. Så därför jobbar jag stenhårt, så det blir ju bra resultat av det. Men det är också ganska slitsamt.
Men det känns ju liksom, just om man har sån, och du verkar så himla medveten om det.
Mm.
Går det inte liksom att kalibrera den på något sätt då?
Nej.
Men om man bara tar liksom blygsamheten, om du vet liksom så här, sitter du och tänker då, nu är jag blyg? Eller
nej,
blir
det
bara...
gör jag inte. Men jag har börjat så här acceptera hur jag är. Och jag tror också att folk har börjat lära sig mig så mycket.
Uh-huh.
Som känner mig och sådär. Så jag vet att jag får vara lite egen. Så jag gillar det mer och mer. Så det är jag mer och mer bekväm med. Men jag är fortfarande sådär att jag... Men har ganska så här taskigt självförtroende, som så här parlamentet, så här, men varför ringer du inte bara?
Mm.
Så här, men jag frågar inte det. Du vet, så där, varför skulle de vilja ha mig? Du vet, så. Att jag blir lite så. Och det är ganska kass. Man vill ha så här Carl Stanley självförtroende som aldrig haft en jävla motgång och bara ser allting som självklart.
Går in och äger ett rum på ett sätt som få människor kan göra. Ja, liksom.
Det är i alla fall bra att han är tjock. Så han, att han inte fick allt.
Ja. Tänk om han skulle gå ner i vikt.
Ja, ah, nej.
För han blivit outhärdlig.
Ja.
Hade han blivit Schiffert då?
Ja.
Men har det drabbat dig negativt i ditt liv, känner du då, att du, förutom det här då med parlamentet, med att bara bli...
Ja, ah, men det tar ju ganska mycket så onödig energi att gå runt och tvivla. Istället för att bara göra saker och inte älta så mycket eller hålla på. Så lägger jag en massa tid på att tänka på det som inte är relevant egentligen.
Mm.
Så det skulle jag vilja slippa. Men samtidigt så gör det att jag jobbar hårt.
Mm. Så, så det är liksom så här...
Du det kan finns se vissa fördelar med det också.
Ja, men det är det jag menar, att du känns ändå så här medveten kring det. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om.
It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager
gives me a smile. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Because he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Kära, kära, kära Sandra Ilar. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite mindre bra för dig på scen.
Jag pratade ju om att jag gjorde min turné och så gjort lite smågig. Faktiskt de två senaste giggen har varit ganska konstiga. För först så körde jag på Värmlands nation i Uppsala i fredags.
Mm, för studenter då?
Ja, exakt. Och det brukar alltid vara härligt.
Precis, det brukar väl vara en ganska bra publik.
Ja, och jag har alltid haft jättekul när jag har kört där. Men det var som verkligen att hela rummet blev superdelat.
Aha.
Att det kändes som, jag gillar inte det där ordet så här, att PK-människor eller så. Men att det var vissa som fattade, för jag har ju väldigt grov humor. Och vissa som fattade inte alls att det här var skämt. Utan bara satt längst fram med armarna i kors och stirrade jättehårt på mig.
Oh.
Medan halva publiken garvade asmycket och bara blev så här bananas och kom fram jättemånga efteråt och så.
Mm.
Och det är så konstigt, för det är så stereotypt och generaliserande, men det var i princip bara tjejer som inte skrattade.
Är det sant?
Och killar som garvade. Ja.
För kan
uteslutande.
Tänk liksom så här, om du kommer upp med grov humor och är tjej själv, så är ju min stereotyp av att liksom, då tycker tjejer att det är
exakt.
Roligt.
Jag tänker också att om de nu är jättefeminister och sådär, då borde de gilla det, att jag bryter lite gränser och är. Men de som var där hemskt, satt längst, alltså det, hela bordet längst fram var bara tjejer som satt med armarna i kors och blängde på mig. Och så hade en kille vid det bordet och jag såg att han garvade till förra gången, men han vågade inte. För att de stirrade så jävla argt på honom.
Men just den situationen måste ju du ha varit med om ganska många gånger ändå.
Ja, och just det, alltså, jag tänkte på approach. Det nu efter, så varje gång jag har blivit konfronterad efter mitt gig så är det av kvinnor.
Mm. Vad säger de då?
Det var en som sa att jag var en dålig representant för kvinnligheten.
Det finns en särskild plats i helvete.
Ja, exakt. Vilket är att man inte så här förstår att... För jag tycker ändå att när man har grov humor så visar man också någon slags medvetenhet om att man kan gränserna.
Mm.
Än att om jag bara skulle stå och säga de här sakerna seriöst.
Men de kanske men då är det ju någonstans de inte fattar.
Nej, de fattar inte humorn i det.
Nej.
Men också, för det är ganska roligt, för jag kollade tidigare idag på mina följare på Instagram och det är 80% killar, 20 tjejer.
Mm-hmm.
Så jag vet inte om det är att min humor är... mera grabbig eller vad fan.
Ja, kanske.
Vad det beror på.
Men skulle du vilja anpassa dig på något sätt då så för att mer tjejer skulle tycka om din humor?
Nej, alltså jag kör ju bara den humor jag tycker är kul. Det är ju det jag gör. För jag har till och med fått den så här att vissa så här analyserar min stand-up som att jag försöker imitera en killkomiker. Att det är därför jag är så här grov och sådär. Så men hon försöker visa hur killkomiker är på scenen. Vilket är, det är så här bara min humor.
Det är jättekonstigt.
Men att de försöker göra en så här politik av det. Eller som att jag försöker visa att den här humorn är fel och jättekonstigt. Nej, det är inget sånt.
Ja, gud vad verkligen.
Så det finns som båda sidorna på något sätt.
Ja. Men hur var det liksom då när du står på scen då, som till exempel då här förra helgen. Du ser ju det här.
Aha,
i liksom realtid. Liksom, där sitter några med armarna i kors. Och bara är arga. Och där är några asgarvar. Hur liksom tacklar du det problemet?
Jag kör bara på. Alltså jag pallar inte anpassa mig.
Nej.
Då tycker jag det blir jätteointressant på en gång.
Mm.
Att jag måste köra det jag vill. Sen så kan jag känna så här, vad fan, varför kunde jag inte ha en liksom lättare humor så jag kan få med mig dem. Men samtidigt så tycker jag ju också att det är lite kul att se att de blir så obekväma. För jag tycker bara att det är så här, men ta ut pinnen ur röven. Alltså att det är så här, fan, att det är de som har issues, inte jag.
Mm. Men får du liksom ingen så här, mår du dåligt under tiden? När man...
Nej, alltså inte. Ja, jag tycker det är lite så socially awkward. Men ändå så blir jag nog mest så skitsamma, lite arg jag kanske blir på dem. Mm. Men också så här, att jag inte pallar bry mig riktigt.
Mm.
För det var också att det andra grejen var, jag körde Big Ben igår och då var det ett stort företag där från en bank. Så det var jättemycket folk som jobbade ihop.
Uh-huh.
Och då var det också så här att man såg att de satt och log, men de vågade inte skratta. För att de är rädda att göra bort sig för sina kollegor typ.
Uh-huh.
Att de skrattar ju åt våldtäktsskämt, du vet så här. Att,
det blir så jävla stiff stämning.
Ja,
liksom.
Och då kan också bli, alltså folk som borde tycka det är kul men inte så här vågar visa det typ.
Mm.
Så det,
ja. Ja, usch.
Ja, men det var också en gång när vi skulle gigga, vi skulle göra en sketch. Vi hade som fått en showtimme på Malmö komedifestival.
Mm-hmm.
Som var, jag tror
det inte finns längre.
Nej, jag tror inte det, men det var en ganska stor grej då.
När var det här?
2009-10.
Då hade du inte hållit på så länge.
Nej, så hade vi fått en timme. Det var jag, Emma Knycker, Petter Bristöv, Evelin Mock. Ja, det var vi. Och så hade vi så här, det var så här veckan innan, vi hade inte planerat något som vi skulle göra. Och så bara så här, men vad ska vi skriva en sketch eller? Utan folk var så ganska obrydda. Och så hade jag ett kåseri som jag hade skrivit och publicerat i någon så här kulturtidskrift som heter Outside the Box eller någonting. Som var väldigt absurd.
Aha.
Jag bara så här, jag har den här texten, vi kanske ska göra något med det.
Men det känns ju liksom, det var inget så här, ni ska inte bara gå upp och köra varsin stand-up-kvart.
Nej,
liksom.
Utan vi hade någon sketch till att vi skulle göra det som en humorgrupp.
Ja. En skön konstellation. Ni är ju bara...
Ja.
Med människor.
Ja, verkligen. Men vi hängde ihop ganska mycket när vi just började.
Mm.
Innan folk flyttade och fick barn och sånt där. Men, och då skulle vi göra det här kåseriet, vilket är jättekonstigt. Det handlar om någon herr Lindqvist som stukar sin lårbenshals. Han bryter lårbenshalsen och får existentiell ångest. Han får så här dödsångest och försöker täcka över den med en tupé.
Ja. Uh-huh.
För att dölja den här skadan. Och det är bara så här, men den är jätteabsurd, verkligen. Jag var väldigt så inspirerad av Woody Allen. Jag hade läst mycket av hans där. Han har ju släppt massa kåserier och så som han har skrivit. Mm. Side Effects och så heter de. Without Feathers. Så att jag läst mycket av de här absurda texterna så var jag väldigt inne i det. Jag tror också att jag läst mycket den ryska författaren Gogol.
Mm-hmm.
Det är så här berättelser om att han kanske vaknar upp en dag och så hans näsa borta. Och så ser han den på en annan gubbe. Du vet, så här, som går runt med hans näsa. Jättekonstigt. Så hade jag läst mycket av dem skriven och liknande. Och då... Skulle vi köra den och skulle gå ut på att jag läste den här texten som var väldigt abstrakt och absurd. Bara stod med mick och bara läste den. Och skulle Evelin Petter och Emma Knyckare pantomima fram hela händelseförloppet på scen. Då skulle hon ha en konstig dans och Petter skulle vara här Lindqvist och hade någon så här guldfärgad tupéperuk på sig. Vi hade så här hockeyhjälmar och allting.
Men hur förberett, hur mycket förberett var det?
Ja, vi träffades bara en timme innan show. Och gick igenom bara Emelien.
Hur mycket folk var i publiken? Var det stor?
Ja, men det var typ fullt.
Det var... Vad innebär det? Alltså var det 30 pers eller var det 100 pers?
150 kanske. Och så började vi köra den här och vi tyckte ändå att det var ganska roligt. Alltså vi tyckte att den var kul. Alltså för att det var så stört. Men medan vi kör den, alltså folk, det är som att de inte kan ta in texten, att det går för fort. Och är helt alltså, irrationellt tycker de väl. Så de bara börjar gå.
Nej.
Så när vi börjar närma oss slutet så typ hela publiken gått. Det är lite komiker kvar där längst bak som står och asgarvar.
Komikerna tycker det är kul. Marcus Johansson sa, för att det var
ja, exakt. Marcus Johansson sa att det var bland de märkligaste han upplevt, att det var riktigt så här Kaufman-stämning. Som att vi gjorde det för att få block publiken. Ja. Att det var så här bara så jävla weird.
Men när ni märker att folk börjar gå, ni kör bara på liksom. Ja. Så här, nu ska vi göra det här.
Ja. Och så när vi närmar oss slutet så springer Petter av scenen, alltså när han är klar på scen med hans roll. Och kutar hela vägen in till så här VIP där vi satt till logen. Och sitter och gömmer sig. Han är så i chock. För det var han som var härlig.
Men skämdes han eller var han liksom bara såhär,
jag tror han skämdes jättemycket. Och vi var alla så här, jag tyckte det var ganska kul. Alltså vi var ju så lite fuck it, du vet, så där. För att det var så konstigt. Men vi fick jättemycket utskällningar efteråt. För vi sabbade hela publiken för de som skulle köra efter oss.
Jaha, det skulle gå upp några.
Ja, och, exakt.
Och nej.
Så det... Men det var så här, vi tyckte att det var inte meningen att det skulle bli så.
Men det var ju ganska oförberett, så du måste förstå att det här kommer nog inte bli... Eller, alltså, det
vi kunde ha ansträngt oss mer.
Ja, det kunde ju ha blivit, liksom, det här kunde blivit hur bra som helst.
Ja, men det var lite så här hit and miss.
Ja.
De som fattar det här kommer älska det. Man har ingen verkade fatta. För ja, det var ju en svår text. Men det var mycket så här referenser som Freud och sånt där också. Ja.
Det var inte publikfrieri direkt.
Nej, nej.
Men hade ni ångest efteråt för så här, det här nu skämde vi ut oss, eller kändes bara, det här var kul?
Kanske lite ångest, men samtidigt att jag tyckte mest att det var kul.
Ja.
För jag tyckte fortfarande att grejen i sig var jätterolig.
Ja. Det här skulle man ju vilja ha på video.
Ja, Knyckare och Evelyn gjorde så här fantastiska rörelser. Sådär. Som en så här palettakt eller så bakom mig.
Det är jätteroligt nu så här, om ni 9-10 år senare sen gör om den. Ni sätter upp en show.
Ja, det hoppas jag.
Det hade varit superkul. Nu är 10-årsjubileum för vår show. Vad heter den?
Herr Lindqvists saga.
Herr Lindqvists saga. Och så går ni inte ut med någonting vad det ska handla om eller någonting. Så folk kommer bara se om ni kan få ut hela publiken.
Ja, om det blir samma grej.
Tror ni om du hade gjort den idag, hade ni kunnat göra en så att liksom folk stannar kvar?
Ja, alltså det svåra tror jag är att jag bara står och läser texten väldigt intensivt och att de andra rör sig på scenen. Det är svårt att ta in. Men kanske.
Vilka var det som skulle köra efter er? Kommer du ihåg det?
Ja, det var Lena Frisk och deras gäng.
Och hon var jävligt förbannad.
Jag tror det. Hon har nog bokat mig någon gång efter det. Men inte.
Det dröjde ett tag.
Nej, det var vissa som började bråka efteråt.
Åh, vad härligt.
Ja.
Har du någon mer grej du vill ta upp, känner du?
Nej, alltså grejen är, jag tycker inte att jag har haft någon sån här riktigt jobbig bombning.
Mm.
Jag har alltid varit sådär att jag tycker att själva situationen, att jag står och säger de här grejerna till folk som inte vill höra det, är väldigt rolig på något sätt. Så det blir nästan absurt.
Ja.
Så jag blir ganska road även när jag bombar. För det är också att jag har någon medvetenhet om att min humor är lite smal och svår för många. Och att då blir det så där ibland. Men typ samtidigt som den här som gigget på Värmens nation, att det finns folk samtidigt som älskar det. Så att det är väldigt delat. Att vissa kommer inte gilla det någonsin. Och så är det. Men samtidigt så märker jag ju skickligare jag blir, desto mer folk lyckas jag få med på min humor fast den är lite konstig.
Mm. Men det kan ju också vara så, för nu, liksom, nu blir du mer och mer känd liksom, hela tiden och liksom, bättre och större komiker. För jag kan tänka mig en sån humor du har är väldigt mycket att om man vet det på förhand, precis som du säger med din egen show, så kommer det gå bättre.
Mm. Ja, absolut. Alltså, folk som aldrig har sett stand-up tycker ju att jag, de vet fan vad som händer. Det tar ju alltid ett tag att få med dem.
Ja. Då tackar jag tusen mycket för att vi äntligen fick ihop det här.
Mm, tack så mycket. Det var trevligt den här gången också.
Ja, det var det. Nästan trevligare, tror jag.
Ja, kanske.
Är det någonting du vill göra reklam för då innan vi avslutar detta?
Mm, nej, man kan följa mig på min Instagram @sandrailar.
Perfekt, gör det. Följ Sandra Ilar, lyssna på hennes poddagbok. Vad söker man på då?
Ilars poddagbok. Sen så kör jag en sista balla i Eskilstuna faktiskt.
Vilket datum?
Typ den 16 eller 18 maj.
Ja. Och var hittar man biljetter till det?
På Biografbaren.
Biografbaren?
Ja, i Eskilstuna.
Balla med Sandra Ilar.
Balla.
Då säger jag att mig kan man följa på Instagram också. Niklas Runsten heter jag. Och tusen tack för att ni lyssnar. Hör av er och säg snälla ord om podden. Vi fortsätter att göra det här ett tag till, tycker jag.
Puss. Ja, det är puss.
Puss, hej! It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.